att det här blir någonting ytterligt anspråkslöst som ni nu kommer att delges. Man finner ju plötsligt i sin egen överraskning att man hör till de äldsta i ett visst sammanhang, alltså att man har varit med rätt länge. Det är faktiskt mer än 4 decennier gångna sen jag första gången ställdes inför vad som får kallas begynnelsen av den företeelse som vi nu benämner kyrklig förnyelse inom den svenska kyrkan. Det är klart att i själva namnet kyrklig förnyelse ligger det kanske anspråk som en enskild rörelse aldrig helt kan uppfylla. Men det är ju en fråga som jag inte har anledning att ta upp till diskussion här ikväll. 1910 ägde det ett kyrkligt teologiskt möte rum i Örebro. Det var vad man då kallade den moderna teologiens första stora försök att på en bred front få kontakt med det svenska kyrkofolket och också svenska kyrkans prästerskap. Det största namnet på detta Örebromöte var dåvarande Uppsala professorn Nathan Söderblom, och bland övriga deltagare och ledande personer kan vi nämna sådana som S.A. Fries, då kyrkoherde i Oskars församling i Stockholm, tidigare ju en mycket omdiskuterad nytestamentlig exeget som aldrig nådde professors ställning. Där var också dogmatiken N.J. Göransson från Uppsala. Honom känner ni kanske så, framförallt därför att han tillhörde det söderblomska friska gänget i Uppsala på 90-talet. Sekreterare vid mötet var sedermera teologiedoktorn, kommunisten i Oskars församling, Nils Ahlgård. Här nere är känd såsom den första som disputerade på Tomander. Det var 1922-23 om jag minns rätt. Han skriver i de utgivna handlingarna från mötet, denna Ahlgård, att medan kyrkoherden i Hedvig Eleonora i Stockholm, Josef Kjellander, deltog i Örebromötet, så passade hans vice pastor Elis Gröderheim med hjälp av pastoratsadjunkten i församlingen Carl Kjellén på att anordna kvällsmöten kring den apostoliska tron och bekännelsen, där man bad för den svenska kyrkan att hon måtte frälsas från de irrläror som var på svang vid Örebromötet. Vi ser att situationen förefaller rätt känd utifrån våra dagars kyrkliga och teologiska problematik. Det där ansåg ju nu Ahlgård var någonting ytterligt svart, alltså hans ord är ungefär lika sedligt upprörda som de man till dags läser i en tidning med det anspråksfulla namnet Vår kyrka. Han säger också att bakom de här kvällsgudstjänsterna i Hedvig Eleonora i Stockholm stod en sammanslutning med namnet Svenska kyrkoförbundet, där både Skröderheim och Kjellén jämte läroverksadjunkten Henning Sjögren, som många kanske kommer ihåg från hans emeritusår här i Lund. Han hörde ju till dem som från allra första början slöt upp kring arbetet för denna stiftelses tillkomst. De tre var ledare i Svenska kyrkoförbundet, och Ahlgård tillägger att det i sin tur var en avläggare av den gamla stockkonservativa sammanslutningen Kyrkans vänner. Och därmed börjar vi på att hitta den historiska tråden. Och då vill jag gärna gå tillbaka till den teologiska bakgrunden bakom den nyare svenska högkyrklighetens linje, nämligen den så kallade stora fakulteten i Lund på 1850-talet. 1854 kom den här lilla boken som jag betraktar som en relik ut. Det är alltså 1854 års förslag till handbok för Svenska kyrkan. Bakom den står ju framför allt domprosten och professorn i Lund, Ebbe Gustav Bring. mannen som enligt Edvard Rodes uttalande i Svensk biografisk lexikon skapade den nya biskopstypen i vår kyrka, den religiösa biskopen. Detta 1854 års handboksförslag är intressant ur många synpunkter. Eftersom vi är samlade till en eukaristisk kongress, så kan det ju kanske vara av intresse att observera att vi just i detta handboksförslag möter det första allvarliga och för övrigt mycket djupgående försöket att just eukaristiskt restaurera den svenska högmässogudstjänsten. Ni vet att 1811 års handbok betydde ju den största utarmning som den svenska liturgien hittills har undergått. Och efter det då nästan tilländalupna halvseklet, så gjorde man här i Lund ett allvarligt försök att återvinna det förlorade, att återfinna den klassiska linjen i svensk liturgisk tradition efter reformationen. För min enkla personliga del så anser jag ju nog att mässan här i 1854 års handbok är något av det förnämligaste vad som har producerats inom liturgikens område i vårt land. Handboken har också ur högkyrklig modern synpunkt annat av intresse, och där ska jag tillåta att bara citera vad jag skrev i Laurentiusstiftelsens meddelanden 1954. Den nye Stockholmsbiskopen, alltså Helge Ljungbergs herdabrev, som har blivit föremål för en inte ringa uppmärksamhet i dagspressen, innehåller bland annat en del av intresse för högkyrkan. Här citerar jag inte ordagrant. Han säger i samband med att han framhåller den positiva uppskattning av de liturgiska bruken som den evangeliska traditionen inrymmer också följande: ett bruk som jag personligen gärna såg att återupptagas i vår kyrka är korstecknet. Så vitt jag har mig bekant är Svenska kyrkan den enda som i det liturgiska handlandet lösgjort sig från den symbol som åskådliggör huvudinnehållet i vår tro. I varje fall är korstecknet inte något speciellt romersk-katolskt tecken, en mer universell symbol än korset gives icke. Och så erinnar jag om i samband med detta hur precis 100 år tidigare i de sakkunnigas motiveringar till 1854 års handboksförslag man också tagit upp frågan om korstecknet. Det sker i samband med kapitlet om dopet. För korstecknet, säger kommitterade, talar visserligen mycket mera. En skönare och heligare symbol än korset äger icke Kristi församling, och bristfällig kan därför förvisso i ett viktigt hänseende den liturgi kallas som rent av saknar denna symbol. Och i samband, det är slut på citatet, i samband med förslaget till vignings- och installationsakternas utformning påpekas att korstecknet vid välsignelsen, citat, bibehålles än idag i alla lutherska församlingar som inte har varit svensk liturgi. Ja, till och med i alla unierade, alltså det är den tyska unionen det tänks på där. Jag har tagit med det här därför att bruket av korstecknet har ju liksom en skugga följt de högkyrkliga strävandena i vår kyrka, och vi får tillfälle att i olika sammanhang här ikväll återkomma till debatten kring korstecknet. Medan vi är inne på den stora fakulteten skulle jag också gärna vilja erinra om dess organ Svensk kyrkotidning, noga att skilja från ett lika benämnt organ som sedermera har utgivits i Uppsala och alltjämt utges där. 1857 skriver Anton Niklas Sundberg, den blivande ärkebiskopen, en lång artikel genom flera nummer om engelsk högkyrklighet och lågkyrklighet. Han börjar med de numera nästan klassiska orden, liksom man skrämmer barn med spöken och politiska kantstöpare med främmande konstord i vilka allt möjligt ont ska anses vara inneslutet. Så har man nu på det sistone på det kyrkliga området uppfunnit en trollformel avsedd att injaga skräck hos enfalden. Denna formel är ordet högkyrklig. Ja, aktualiteten finns kvar. Sen var det ju så i Sverige, ungefär som i England, där ju traktarianismen i den moderna högkyrklighetens, anglokatolicismens och ritualismens akademiska bakgrund, att det som ursprungligen var en rent akademisk företeelse, det flöt ut i det praktiska kyrkolivet. Och där kommer vi då fram till sammanslutningen Kyrkans vänner. Då är vi redan inne på 1870-talet. Då sitter även Gustav Bring som biskop i Linköping, Sundberg biskop i Karlstad. Nej vänta, då var han redan ärkebiskop för övrigt. Det blev han 1870. Så att den gamla stora fakulteten, den finns inte längre i Lund. Flensburg blev ju Tomanders efterträdare som biskop här. Han hörde ju också till den stora fakulteten, nämligen Flensburg alltså. I Linköpings stift fanns då en präst som var lärare vid den så kallade Svartsiska friskolan i Norrköping, som hette Per Andreas Berggren. Han disputerade inför domkapitlet i Linköping 1873 på en avhandling vars titel har rätt mycket att säga om den intressesfär som var hans. Avhandlingen hette nämligen En jämförelse mellan den svenska, den engelska och den romerska kyrkans liturgi. Det är rätt märkligt att tänka sig alltså att ett sådant arbete ventilerades i pastoralexamen redan på 1870-talet. Det skulle vi nog allmänt inte räkna med. Den är Per Andreas Berggren, han blev den drivande kraften i sammanslutningen Kyrkans vänner, som från 1878 utgav en tidskrift som benämndes Svensk Luthersk Kyrkotidning. Och där man finner åtskilligt av intresse, inte minst ur modern svensk högkyrklighets synpunkt. Det kan ju inte bli frågan om att här komma med några referat. Jag ska bara erinra om att i det första numrets anmälan av tidskriften, där läggs både en strängt konfessionell och en ekumenisk syn på uppgiften som tidningen hade ställt sig för. Det får räcka med det. Bland bidragsgivarna och medarbetarna märks Gottfried Billing, Sven Libert Bring, kyrkoherden Widerström och åtskilliga andra kända svenska teologer och präster. Och att någonting av Ebbe Gustav Brings anda vilade välsignelserik över företaget, det är en tämligen självklar sak. Men sen kunde vi ju naturligtvis gå direkt på Svenska kyrkoförbundet, som kommer som fortsättning på Kyrkans vänner inför situationen på 1900-talet. Men innan det ska jag bara be att få nämna en sak som kanske kan vara av ett visst intresse. Ni ser här någonting som är utstyrt i en rätt praktfull 1800-tals gotisk stil. Det heter Paramentverkstadens brev och började utgivas 1883. Kom ut 12 små nummer. Det utgavs i Göteborg. Finns här i detta sällskap någon enda som har hört talas om denna paramentverkstad i Göteborg och föreningen? Jag skulle inte tro det. Själv har jag inte haft en aning om det förrän en god vän i Stockholm, som är mycket boksynt, kom över 2 exemplar av dessa brev och gav mig det ena. Och där finns faktiskt åtskilligt av intresse. Jag kan naturligtvis inte här nu sitta och citera för ur dessa brev. Jag ska bara påpeka att de sysslar visst inte bara med paramenta, utan tar upp till debatt hela kyrkoproblemet. Och jag ska bara citera slutet på en uppsats i det allra första häftet. Där heter det så här: är nu vår svenska församling, det vill säga den svenska kyrkan, en äkta gren av kyrkan med stort K, och står hon på ekumenisk allmännelig inom parentes grund och botten och vill därmed fortfara, då bör hon bevara sitt sammanhang med den ekumeniska kristenheten och akta sig för att sammangyttras till en sekt. Hon bör taga vara på sina bästa traditioner och institutioner, sluta sig kring bekännelsens fläckfria baner, återgå till den apostoliska församlingens förebild, anknyta genom episkopatet vid Österlandets och anglikanska församlingarnas kristenhet 1883 och sålunda fasthålla i hopp och tro den yttre såväl som den inre enheten, så långt sig göra låter, utan att kväva eller kärlekslöst döma mångfalden. Alltid med syfte att bli en svensk församling, svensk i alla sina detaljer, och icke ett blott uttryck av vare sig engelska, tyska eller andra nationella grenar av kyrkan. Detta är vår fana och som vi uppresa i tro och hopp på Luthers åminnelsesdag. Det kommer vi på Mårtensdagen här nu. Ty nationella församlingar på det rena ordets grundval, enade genom ett episkopat som representerar kyrkan. Det var Luthers grundtanke i fråga om kyrkans organisation. Den allra sista satsen, den vill jag inte kommentera, men i övrigt vill jag lägga märke till vad som alltså redan 1883 skrevs i Göteborg. Ja, det är osignerade artiklar till största delen, men jag kan säga det att utgivaren, ja den är osignerad helt, utgivaren var en litteratör eller skriftställare vid namn Andersson. Jag har ingenting med honom att göra. Han utgav dessa brev. Det blev bara en årgång. Sen öppnade han en paramenthandel i Göteborg enligt annons i ett av numren här. Och vad det sen blev av det hela, det vet inte jag. Men om ni ser efter i Rodes bok Svenska kyrkan kring sekelskiftet, jag vill minnas det där, så ser man att gamle biskop Rode, fadern, Göteborgsbiskopen, han grundade också ett paramentsällskap sen. Och det är ju möjligt att de som hade samlats här återfanns i det senare, men därpå har jag inga belägg, jag vill bara nämna det. Sen får vi gå vidare fram till 1900-talet. Ja, Per Andreas Berging, jag kanske ska säga ett par ord till om honom. Enligt Edvard Rodes bidrag till minnen från gamla prästhem i Blekinge, så han hade nämligen träffat Per Andreas Berging under sin barndom. När Rode den äldre var kyrkoherde i Karlshamn, var Per Andreas Berging bliven kyrkoherde i Lister-Mjällby. Han säger att det var en man som präglades av en viss verkade vara en missräknad människa, förgrän. Jag vet inte hur långt man ska tolka det där. Sen blev han i varje fall kyrkoherde i Peters kloster här i Lund. Och från honom via Tyssell och via Carl Gustav Hoffmann kan vi dra en linje fram till den moderna kyrkomusikrörelsen. Förbunden med alltså liturgiskt intresse och liturgiskt studium. Per Andreas Berggren gav också ut ett förslag till nytt högmässoritual för Svenska kyrkan. Det kom någon gång på 80-talet vill jag minnas. Och inte särskilt märkligt, men är naturligtvis också ett uttryck för ett dock mera modest försök att eukaristiskt restaurera den svenska mässan. Sen får vi lämna honom. Och så går vi åter tillbaka till 1910 där vi begynte. Det är nu så att 1910, det är inte bara året för Örebromötet, alltså för den liberala teologiens samling och framstöd, utan 1910 är också, och här kommer också Söderbloms namn med, hans person in i bilden. Det är också året då vi har de första utslagen av den kyrkliga nyorienteringen, då man kan säga att svenska präster och teologer inte längre bara far söderut till tyska universitet utan också västerut för att studera både teologi och kyrka i England. Ja, det fanns en präst som for ända till Amerika. Han hette Albert Lysander och gav i samband med den resan ut sin första bok. Det var redan året innan, 1909. Men 1910 års män, det är framförallt Sam Gabrielsson i Västerås stift, numera emeriterad kontraktsprost som ni vet, och Elis Skröderhäng, död sedan länge nu, från sin första prästdag och till den sista präst i Stockholm i olika församlingar. Gabrielssons bok, den heter Kyrkostudier på långfärd och i bokvärld, och den boken var nog första briljant skriven och inte så svag teologiskt sett. Briljott anser att det är den enda utav alla de här publikationerna utav mera bestående värde. Han nämner den i sin egen bok om traktarianismen. Där presenteras Englands stora ledande kyrkliga gestalter under 1800-talet, men där ges också en mycket mångsidig bild av det kyrkliga livet i England 1910. Gabrielsson har också i sina levnadsminnen som kom ut för en del år sedan, jag minns inte om de heter Från Falun till Canterbury eller någonting sånt där, där har han beskrivit lite mera personligt hur han fick färdas tillsammans med Nathan Söderblom både i Oxford och London, och hur det berikade hans studier. Skröderheim fick ett sånt där statligt stipendium för en studieresa till England, och han samlade sina intryck i en liten skrift som heter Engelsk kyrkoliv och svensk, något om engelsk kyrkoliv och svensk. Och den skriften, det blev det första numret i den skriftserie som Svenska kyrkoförbundet gav ut begynnande 1910. Det är en rätt lustig parallell mellan den äldre kyrkans vänner och Svenska kyrkoförbundet, också så tillvida att båda sammanslutningarna utgav dels en tidskrift och dels en skriftserie. Det gjorde nämligen även kyrkans vänner. Jag har bara tagit med mig ett exemplar, det är för övrigt allt vad jag äger av den skriftserien. Det är Anfeldts, sedermera Linköpingsbiskopens, Otto Nathanael Theophilus Anfeldt, hans lilla skrift om nattvarden. Den heter Skriftens och bekännelsens lära om nattvarden. Ett genuint, renlärigt, lutherskt stycke, men det är en gedigen och värdefull bok alltjämt att studera. Skriftserien som Svenska kyrkoförbundet gav ut, den kom att omfatta 16 nummer. Där ingår bland annat den billigaste edition vi har utav Johan den tredjes liturgi, den röda boken. Den gav Carl Kjellén ut. Det är nu inte någon så att säga originaledition av Carl Kjellén, för det är helt enkelt praktiskt taget helt och hållet ett omtryck utav det nytryck som ingår i Oskar Kvensels bidrag till den svenska liturgiens historia. Språket är lite moderniserat kanske jämfört med Kvensels, men annars är det ingen skillnad. Men den stora betydelsen är ju att här kom det ut som en folkskrift, så att vem som helst kunde övertygas om hur denna vanryktade bok faktiskt ser ut. Det första häftet var alltså, som jag nyss sa, Skröderheims, något om engelsk kyrkoliv och svensk. Det ska inte förnekas att Skröderheim på sätt och vis är den första i den långa raden av nyfrälsta svenska anglikaner. Ni vet att Otto Bolling skapade den där benämningen i sin synodalavhandling Svensk romersliv av idag, Svenska kyrkans anglikaner. Han hade ju stött ihop med många sådana i Västerås stift. Skröderheim är nog den första i raden, alltså han prisar nästan allt han möter i England och låter kritikens ljus istället falla över det svenska. Och för all del, 1910 fanns det faktiskt åtskilligt mer än nu att kritisera, inte minst när det gällde gudstjänstlivet i den svenska kyrkan. Det enda som Skröderheim tycker vi har bättre än England, det är vår konfirmationssystem, alltså den gedigna undervisningen. Han jämför till exempel hur lång tid konfirmanderna undervisas i Sverige jämfört med den korta förberedelsen i England. Hade Skröderheim levt nu, så hade han kanske fått vara lite försiktigare på den jämförelsen, för sen dess har ju många städer i vår kyrka som bekant konfirmationstiden inskränkts på det vildaste. Det enda som Skröderheim tycker att vi har att lära av England i det stycket, det är ju handpåläggningens bruk i samband med konfirmationen. Och på det, i det sammanhanget kan vi ju säga att vår nuvarande praxis är något bättre än 1910 års. Nu har vi i alla fall lov att använda handpåläggning. Det hade man inte då alltså. Sen arbetade Skröderheim i sin framställning här frenetiskt på att övertyga svenska präster och svensk kyrkofolk om att den särskilda skriftemålsakten för mässan borde avskaffas. Ni förstår, 1910 var det ju ännu så att när det var fullständig högmässa, då annonserade skriftemålet till klockan 10. Det vill säga att den minsta tid som även äldre och svaga personer då fick tillbringa i kyrkan, det var ju 3 timmar sträck. Och det är ju utan vidare insett att det kunde ha sina svårigheter. Därför hade ju också en praxis som inte minst från högkyrkligt håll ofta har beklagats, insmugelse, nämligen, och det är framförallt här i de så kallade erövrade provinserna, att hålla nattvardsgudstjänsten före högmässan på söndag morgon. Ännu när jag kom till Lund i början på 20-talet så var det ju varje söndag en stilla mässa i Lunds domkyrka bestående av skriftemål och så sån där liten rumpmässa, eller rumpuggen mässa ovanpå. Alltså bestående ju praktiskt taget bara av kanon och ingenting annat, om man nu ska kalla det för det. Men till exempel i Stockholm, de få, mycket få gånger som det hölls fullständig högmässa, då börjar den i allmänhet klockan 10 och sen kommer man inte därifrån förrän bortåt klockan 1 och ibland också 1:30 om det var många kommunikanter. Därför blev det ju så i beträffande nattvardslivet i Stockholm, i varje fall det är därifrån jag har min erfarenhet från den tid, att de flesta nattvardsgångarna, det var högst en gång i månaden, de hölls en lördag kväll i kyrkan. Jag glömmer aldrig, jag gick då i mitt nyvaknade intresse för mässa och nattvard, så gick jag en lördagkväll till Stockholms storkyrka, den enda så att säga riktigt historiska kyrkan i Stockholm, och tänkte här ska man väl ändå, fast det är lördagkväll, få vara med om någonting som kan påminna om mässa. Ja, där satt låt mig säga 12 äldre damer, heter det nu då, den finns som affruntimmer, i svarta kappor uppe på korbänkarna i kyrkan längst upp i högkoret. Och ingenting annat. Och så då den mycket unga gymnasisten. Och så kom då en, så hörde man ju orgen långt bort i fjärran. Ingen sjöng. Allting gick i moll och svart. Det var inte i fastan. Och så kom då en präst i en väldig kappa släpande efter sig. Och så på rak arm hållande en kalk med ett svart sammetsvelum på. Jag beundrade hans förmåga till att tiden, för det är mycket långt upp till högaltaret i Stockholms storkyrka som de vet som har varit, att gå på detta sätt. Ja, så som detta yttre var, så var allt det andra också. Och det var den form av nattvardsliv som överhuvudtaget förekom i huvudstaden då. Utom i Hedvig Eleonora, där man en gång i månaden hade fullständig högmässa och så någon aftonsång och någon lördagkväll. Så det var ju den församling som faktiskt var bäst rustad i det fallet. Och då i samband med högmässorna där, så kände ju prästerna mycket starkt att det här är mördande med denna drygt 3 timmar långa mässa. Inte minst för de, naturligtvis för de trogna nattvardsgästerna. Och Sködehem framförde alltså här, han säger mycket skarpt att var i Nya Testamentet står det att man inte ska få nattvarden utan vara med om en skriftemålsgudstjänst. Det får ju de exegetiska skolade svara på den frågan. Jag har aldrig upptäckt att det står. Han började med sin kyrkoherdes goda samtycke att dra in skriftemålet i högmässan. Han avskaffade inte helt, utan införde, som vi nu är vana vid, ett litet kort skriftetal på en 4 minuter. Och så, alltså det kom då, först kom, de kunde inte möblera om hela högmässan, utan de fick börja med helig. Och så kom skriftetalet och avlösningen, och sen gick man, så vitt jag kan erinna mig nu, över till Kyrie och Gloria och så vidare. Det var i alla fall så att säga ett allra första steg i rätt riktning, och där tycker jag nog att vi har all anledning att med tacksamhet minnas detta pionjärarbete och båda dess annars så väldigt olika präster, kyrkoherden Josef Kjellander och regimentspastorn Elis Skrödehäng. Skrödehem fick också av sin biskop, det vill säga ärkebiskopen, det vill säga Nathan Söderblom, personlig tillåtelse att om han tjänstgjorde ensam vid altaret också själv ge sig nattvarden. Det vill säga, där har vi den första praktiserade självkommunionen i modern tid. Sen blev det ju tillåtet, som vi vet, men det var det ännu inte då. Det här är åren närmast före 1920 jag talar om, och 2021 också. Ja, det var där jag först kom i kontakt med den kyrkliga förnyelsen. För mig är ju personligen, är alltså Elis Skrödehäng det stora namnet. Nu vet jag väl att där finns de präster från den tiden som kanske i de flestas ögon har haft en större betydelse. Jag kan inte inlåta mig här på några jämförelser. Jag bygger det här till stor del på personliga minnen. Och i Stockholm fanns det i varje fall ingen som i fråga om, ska jag säga, förnyelsens liturgiska praxis kan jämställas med Skrödehem. Att han brukade korstecknet, att han predikade i Alba och så vidare, det är kanske min, att han införde bruket av stålan, skaffade en fullständig uppsättning till Östermalms kyrka, det kanske saker har något mindre betydelse. Däremot ska jag berätta, och nu kommer jag in på ett alldeles personligt minne. Jag hade en gammal släkting som var kyrkohyrde i en mycket rar orörd bygd, en 4 mil utanför Stockholm, med en gammal förtjusande medeltidskyrka där man ännu fram emot 1930 klämtade morgon och afton hade gjort oavbrutet genom århundradena. Och där kyrkan stod öppen halva året, alltså den varma årstiden, från klockan 6 på morgon till klockan 6 på kvällen. Och mycket annat gammaldags fanns där. Där fanns Sankt Anna själv den tredje, som blev mina tonårs stora idol. Och där fanns ett Andreas-skåp, ett mycket sällsynt sak. Det stod upp i en tornkammare. Och gamle Karlsson, ringaren från ålderomshemmet, som alltid sommartid uppträdde i en gammal smutsbrun studentmössa, han var mäkta förskräckt för det här skåpet. Det låg ursprungligen på valven ovan kyrkan, men vi hade ett scoutläger där, en pingsthelg, och då med pojkarnas hjälp så plockade vi fram det där och mycket andra gamla minnen som hade hamnat ut på valven. Och när gamle Karlsson fick se det där så skakade han på det. Nej, det där är nog fanen själv, sa Karlsson, och det trodde han också alltså. Han förstod inte att det var en av de heliga apostlarna alltså. Så där kan man ju missta sig. Somliga borde veta bättre. Nåväl, i denna kyrka Västra Ryd, 4 mil utanför Stockholm, så sa jag då i min stora sködehemsglädje till farbrorna att kan inte vi få komma ut och ha riktig mässa här. Pater Elis och Oskar, det var en skolkamrat, och jag, jo visst, och då är vi väl ministranter, sa jag. Jaha, stackars man, han visste ju inte, stackars man, vad han hade gett sig in i. Så där hölls ju alltså 1920, var det väl någon gång på höstkanten, jag minns att äpplena precis var mogna i prästgården, för första gången sedan Röda bokens tid, en svensk mässa med celebrant och 2 korgossar. Kyrkan hade ett par små lilleputtmässkjortor som passade alldeles utmärkt just till korgossedräkt. Och det var en fantastisk mässa det där. Men det blev ju ett alarm över hela ärkestiftet som man sällan har hört maken till. Och jag minns några år senare då jag hade blivit student och återigen var där ute i prästgården. Då var där en före detta präst eller mer arkeolog med. Och vi stod minns jag, vid ett gravfält där och pratade på kvällen, farbror Karl och den här arkeologen och så jag, och då kom det in på tal igen om den här mässan, den förskräckliga mässan, och då sa jag mycket stillsamt till arkeologen, ja du förstår farbror Karl, jag hade ju sagt till honom, han hade lovat att vi skulle få vara ministrant. Då sa arkeologen, och det är nog signifikativt för årskilligt i senare svensk kyrka, ja men du förstår, han visste naturligtvis inte vad ministranter är för någonting. Ja, så var det med den saken. Det var alltså den första mässan med ministranter. Men det är lite mer att säga om de där åren kring 1920. Då kom Lysanders kyrkliga resebilder. De publicerades i Sydsvenska Dagbladet och i Dagens Tidning i Stockholm, den enda kyrkliga dagliga tidning vi mig vetligen någonsin har haft. Den gick heller inte. Så det var när 1920 års psalmbokstillägg kom, så publicerades ju för första gången till bruk i vår gudstjänst Rosenius, att vilka under helgonen äro. Och där stod ju också den språkligt kanske något diskutabla raden, äro i borgen men sällan har lugnt. Och då sa just Josef Kjellander, hovpredikanten och kyrkoherden, som kritiserade från det, men annars må jag ju säga med tanke på Dagens Tidning att det vet ju jag, att är man i borgen så har man aldrig lugnt. Ja, det var en liten parentes i den kyrkohistoriska framställningen. Lysanders uppsatser, det var framförallt de som skildrade engelsk kyrkoliv, de gjorde på mig ett fullständigt omstörtande intryck. Jag får säga att förutom Sködehems bok om engelsk kyrkoliv, som inte gjorde så starkt in, så var det kanske den gamle Salisbury-biskopens bok om den svenska kyrkan, som ju kom ut i svensk översättning och såldes på antikvariaten under min gymnasietid, alltså kunde förvärvas mycket billigt. Nu kan man inte få den för vilken summa som helst. Den och så Lysanders kyrkliga resebilder och Gabrielssons kyrkostudier och den svenska översättningen av Harald Begbys Painted Windows, alltså han som kallade sig A Gentleman with a Duster, och som där han ju porträtterade ledande engelska religiösa personer. Det var de böcker som nog egentligen helt formade den åskådning där jag alltjämt befinner mig. Sen ska jag nämna lite till här från åren kring 1920. Ungkyrkligheten får vi ju inte glömma bort i sammanhanget. Många menar ju att det består en absolut motsättning mellan allt som kan kallas ungkyrkligt och allt som kan kallas högkyrkligt. Så vitt jag förstår det är ett mycket stort misstag. Visst är det mycket i ungkyrkligheten som man från den kyrkliga förnyelsens synpunkt inte kan acceptera. Hela den där nationalromantiska synen på kyrkan till exempel. Och också den romantiskt färgade liturgiska synen. Där ju blommor och levande ljus blir stämningsvärden i första hand. Men det finns faktiskt åtskilligt som förenar. När jag kom som präst i Stockholm omkring 1940 så fick jag till kollega en av studentrörelsen gamla ledare och en trogen ungkyrkoman, och fann varandra till min stora grej med detsamma och hade obeskrivligt trevligt och givande samvaro. Och jag minns en gång vi vandrade, det var när vi hade gräsänklingar på sommaren ifrån pastorsexpedition ner till studentpartiet för att äta lunch, så sa han på vägen: "Jag hörde, din högkyrklighet och min ungkyrklighet, vad är det egentligen för skillnad på den?" Nej, det måste jag ju också konstatera att om vi höll oss nu till oss två så var det nog inte så stor skillnad. Och jag skulle gärna, återigen med hänvisning till att det här är ju en eukaristisk kongress, citera lite utav Manfred Björkqvist. Det är det som jag tycker är det bästa han har skrivit hela sitt liv. Det är en liten 25-årig skrift på studenthörn som heter Altarets härlighet. Jag har citerat den i hans närvaro ett par gånger i olika föredrag. Han har icke rört en muskel då, så jag vet inte om han vill kännas vid den. Men där skriver han faktiskt så här, och om vi tänker på att den kom 1917 tror jag det var, så är det rätt märkligt. Altaret är orten för den heliga handlingen. Det är dess högsta härlighet. Altarets sakrament är altarets härlighet. Det till nattvard dukade altarbordet är altarbordet i sin helhet. Här finns mycket mer att citera, men jag tycker det får räcka med det där. Det säger i alla fall någonting om hans syn på det hela. Och det är ju mycket märkligt, för här är alltså altaret ingen stämningsmoment i kyrkorummets inredning, utan här är altaret just vad det alltid har varit och alltid bör vara, om man nu hur ska kunna kalla det altare, alltså orten för den heliga handlingen. Äras den som äras bör. Ja, ett annat ungkyrkovittnesbörd finner ni i Ester Luttermans stora bok om sin man, Axel Luttermann, korsfarare och präst. Där skildras hur Luttermann en gång kom till det bör väl ha varit Urshult, det var väl där som Widerström var kyrkor, no? Ja. Det står Widerströms gamla församling, och där övertalade han dåvarande pastor Losi att de skulle ha fullständig mässa och att båda alltså pastor Losi och diakonistyrelsens man skulle gå för altaret i mässkläder. Och han skrev bland annat att folk grät när de fick se två präster i mässkläder och en fullständig högmässa. Nu vill jag här genast tillägga att vi gråter också när vi får se två präster i mässkläder, men det är ju utifrån lite andra förutsättningar, det får vi ha klart för oss. Axel Luttermann är ju en särling egentligen i hela ungkyrkosammanhanget. För jag menar, hos honom möter vi ju som sällan i den svenska kyrkan före den kyrkliga förnyelsetid ett prästerligt medvetande, dorsch och dorsch. Han höll ju ett föredrag som sen kom ut i tryck om prästämbetet, som ju i varje fall för sin tid, mätt med dess mått, är någonting rätt vidunderligt. Det kom in i ett samlingsverk som jag nu ska erinra om, nämligen Kyrkan och det andliga nutidsläget, frukten av en Sigtuna-konferens. Det kom så småningom ut 3 band, och den uppsats som ju väckte det mest enorma uppseende över hela svenska kyrkan, det var ju Emanuel Linderholms Från dogmat till evangeliet. Jag hörde till och med i Värmland och jag var på fotvandring med scouterna, en präst som predikade om denna uppsats och som prisade en Stockholmspräst som modigt på prästmötet i Uppsala 1921, då doktor Lindskog i Brännkyrka hade sin prästavhandling uppe, hade stigit upp mot denna otro som härledde sig då från Linderholms framställning. Den prästen var återigen Ilse Skrödheim, alltså den som prisades där uppe på predikstolen i Sunnen. Det kan ju också vara kärt och färgind om det. Men i denna samling uppsats, kyrkan och det andliga nutidsläget, möter vi bland annat Axel Luttermans uppsats om prästämbetet, eller om glädjen att vara präst, jag minns inte vad han benämnde den. Den skiljer sig totalt från allt annat som publicerades i det sammanhanget. Sen finns där en uppsats, och jag vill minnas att det är utav gamle lärverksadjunkten Nils Hammers, min konfirmator, han som avskaffade djävulen 1909, Harnacks enda verkliga lärjung i Sverige. Där han talar om bland annat om risken av kyrkorestaureringar, att detta återställande av det medeltida i kyrkorna i Mälarlandskapen, det kunde ha sina teologiska risker. Och det är rätt lustigt att se, det fann jag i en uppsats i teologi någon gång omkring 1930, hur man redan på 1840-talet i England är inne på exakt samma tankegångar. Det har lustigt nog inte med traktarianismen i Oxford att göra, utan med det kyrkligt arkeologiska sällskap som heter Camden Society, som fanns i Cambridge. Och det utsattes för kritik av en annorlunda funtad engelsk teolog, där han präglar satsen att restaurerandet, eller så att säga återställandet av kyrkorna, det innebär ett återställande av påvedömet. Och ungefär så var det många som tänkte i Sverige omkring 1920, när Kurman och Johnny Rosvall ju återgav de mellansvenska kyrkorna åtskilligt av deras medeltida härlighet. Sen kommer vi över till vad jag skulle vilja kalla fallen. Ni vet att i modern engelsk kyrkohistoria efter traktarianismen så finns det ju ett kapitel som man lugnt kan sätta överskriften The Ritual Cases. Alla dessa rättegångar mot ritualisterna som ordnades utav det här protestantiska Church Society, tror jag det heter, på löpande band. Den ena prästen efter den andra, det kulminerade ju med när biskop King av Lincoln också skulle ställa sin förrätta, och sen sprack hela det där förföljelseväsendet. Det vore ju skönt om JOs attacker kunde ha samma effekt i det här landet, men det har vi inte sett ännu. I alla fall 1923 så bryter det ut några fall i Sverige. Det blev inte rättegångar inför världslig domstol, men det blev åtminstone en domkapitelsrättegång. Det började med en liten insändare i en tidning. Det ser lite högtidligt ut det här, men det är en historisk och fast värdefull liten notis. Det var, vill jag minnas, i Nya Dagens Allehanda. Anhålles vördsamt få upplysning om av vilken anledning ett vackert krucifix som förut brukat hänga ovanför dopfunten i Hedvig Eleonora kyrka har blivit borttaget, till sorg och saknad för dem som gärna vilja se våra tempel skönt smyckade och som i krucifixet inte blott se ett konstverk utan framför allt känna andakt och helg inför åsynen av korset med dess höga mystik. Undertecknad kyrkobesökare. Vad var det där? Jo, nu får vi återigen gå tillbaka till Elis Skrödheim som vice pastor i Hedvig Eleonora, och det var sommaren 21 tror jag, eller möjligtvis 22. Då styrde han alltså ett slag där, och då kom vi ju överens, de där två korgossarna och han, att det nog kunde vara lämpligt med ett litet sidoaltare i kyrkan. Och vi var ju inte så där oerhört kunniga som man är nu för tiden, så vi ställde det alltså i dopkapellet. Det bör man ju inte göra, men det var en mycket lämplig plats. Där fanns ett litet skrank ute mot kyrkan, det är ju en barockkyrka, en centralkyrka. Och så sattes då ett krucifix på pelaren ovanför. Och det där stod kvar ett par år. När Kjellander kom hem så rapporterade Skrödheim att så här har jag gjort, och tycker du inte vi ska ha det? Ja, jag får väl vänta och ta ställning, så vi har det kvar så länge, sa Kjelland. Och sen kom då den här insändaren. Då hade nämligen inte altarbordet men väl krucifixet tagits bort. Och rätt vad det var så kom det stora, har jag hållit på för länge kanske, så kom det stora artiklar i tidningarna i Stockholm. Östermalm kyrka katolskt möblerad av romvänlig vice pastor. Och då visste de ännu inte, och det vet väl ingen än idag, att vi hade invigt det där lilla altaret i kvällens stillhet med procession och rökelsekar och hela härligt. Det är ju sånt där man kan göra när man är mycket ung, alltså. Sen bör man nog lägga bort det. Och det är ju typiskt för den där första tiden, så att säga. Och det var då det här altaret och det lilla krucifixet. Och det egentligen tycker jag inte det är mycket att säga om det. Det är klart Kjellander som ansvarig kyrkoherde, visst hade han rätt att ta bort om han inte gillade det. Det håller jag nog väldigt hårt på. Det måste vara en som bestämmer och det ska vara den som ytterst bär ansvaret. Det är ändå en sund katolsk princip. Men det fanns någonting i hans motivering som kunde göra en mer än ledse. Och det var det när han säger att jag kom in en dag i kyrkan. Det var när den var öppen för så kallade enskilda andan. Och då fann jag en ung människa knäböjande vid det där lilla skranket framför krucifixet. Och då förstod jag att här höll på att hända någonting som inte är förenligt med evangelisk åskådning. Ja. Och det tyckte naturligtvis Nya Dag till alla andra att han hade alldeles rätt. Man frågar sig då bara varför kyrkan var öppen för enskild andakt, som när en enda människa en enda dag utövade enskild andakt, det genast skulle komma kyrkan att tänka på att här höll på att ske någonting som inte var förenligt med evangelisk kristendom. Ja, och det kom bort och det blev ett väldigt hallå, och skulle han begärde att bli åtalad för konsistorium, men konsistorium visste ju att han var ju en av de få renläriga prästerna i Stockholm, så de aktade sig mycket noga. Det gick inte, hur han än var så blev han aldrig åtalad. Samtidigt inträffade ett annat fall, och det var den delvis franskättade så kallade assistenten på Ersta, Jean Gondré, en av de mest anderika präster som Stockholm har haft så långt min erfarenhet sträcker sig, som på något kafferep hade sagt att Gustav Adolf var ändå inte ett protestantiskt helgon utan en relativt vanlig människa med både tel och förtjänster. Och så det där tyckte Norrby att det gick för långt, så fick man inte säga. Dessutom hade en hel sommar då Gondré stod för rusthållet där uppe på höjden. Det var en underbar sommar, han var där varenda högmässa. Då hade han ordnat så att Sködehem, som ju var tidens främste liturg, det erkänner även Josef Kjellander i en uppsats om församlingslivet som är publicerad i femårspublikationen Vår kyrka, dess fjärde band. Han hade ordnat att skulle vara liturg varje söndag. Det var en torr mässa utan nattvard, men i alla fall, det var inte så torrt. Och så predikade Gondré. Och när Gondré predikade på den tiden så trodde man ju att gamle Wilhelm Löhe hade stått upp från det döda. En sån själavårdande predikan har jag aldrig i mitt liv hört någonstans i något sammanhang. Så ni förstår, det var väldigt fina söndagar. Men styrelsens närvarande ledamöter, de hade en känsla av att här var något annat än 1800-tals pietism i det hela, och så det gick utan. Så att så småningom så konstaterades ju, precis som det var med Sven-Oskar Rosenberg, att det går inte längre. Och så fick han ges ut igen då i stift, i andra Gondré. Och han fick pastorat, så det var ingen fara med det. Men vi som hade levt hänryckte upp mot den sjunde himlen var ju inte så glada i Stockholm. Det där skedde alltså alltsammans på höstkanten 1923. Och det skedde en sak till. Och det var en originell herre utav finländsk börd som hette Totterman, som var kapellpredikant på den lilla ön Torö utanför Södertörn. Dit hör Landsort med fyren också. Det var en märklig liten ö det där. Och en mycket märklig präst. Jag hade hört talas om honom. Jag hade sett spår av hans verksamhet. Han tyckte det gick för långt. Så han skrev en insändare i någon Stockholms tidning. Där han sa att han kunde inte förstå det här. Varför bråkar de om att han läser en annan trosbekännelse än apostoliken? Båda står ju i handboken. Och om han nu tror på, så är det väl viktigare när vi har så oändligt många präster som varken tror på apostolikum eller Nicenum. Ja, så såg de utomförstående på det hela. Men gamle Ullman, han skulle ju liksom köna sin långa förtjänstfulla biskopstid med denna rättegång. Och han tog det mycket allvarligt. Jag vill minnas förhandlingarna räckte mer än en dag. Och Tottenman, som ju hade en kaplanslön som knappast låter sig matematiskt beräkna, han fick kosta på sig resa och visste till Strängnäs. Det är mig en glädje att tänka på att en av domkapitlets ledamöter behöll huvudet kallt, historielektorn Gustav Löf Strängnäs, som var min tidigare skoltids älskade lärare i alla humanistiska ämnen. Han deklarerade till protokollet att det kan ändå inte vara riktigt att när vi tolererar att så många präster förnekar Kristus, att vi då ska döma en präst därför att han kritiserar Luther. Det är ord som är värda att ta vara på det. Ja, sen var det inte mer att säga om Tottenman, det stora originalet på Tore. Han levde till bortåt 100 år, det var några få år sedan han gick bort. Och likaså Gondré också, Söderhem gick först av de tre. Sen ska jag nämna ett namn som ni kanske inte har sett, och om ni har sett har ni nog förväxlat det med mera kända herrar med samma efternamn. Det är kyrkoherden Nils Beskow uppe i Härnösands stift. En särling, en rikt begåvad man, inte minst stilistiskt. Han gav ut en massa betraktelsesanningar, eller ska vi säga små religiösa kåserier. Också med eukaristiskt innehåll. Jag minns en av hans uppsatser slutade med, jag tror det var Tantum Ergo Sacramentum, så att en kritik ser, och så slutade med en lovsång till hostian. Jaha, och därmed var ju hela boken dömd på 20-talet. Han blev så småningom pensionerad. Han var också förresten instämd för sitt domkapitel. Och som pensionerad övergick han till den romerska kyrkan. Och så ska jag då komma till namnet Kåre Johansson, sedermera Skredsvik, prästson från Skredsvik i Bohuslän, känd som skald, teologisk författare, skolman, han var lektor och präst. Och sen efter sin konversation som redaktör för Göteborgs Handelstidnings söndagsbilaga och av kollegor ansett som en utomordentligt skicklig journalist. Han gav ut tre diktsamlingar. I den första av dem finns det en dikt som jag nog har citerat i något annat sammanhang i detta hus, tror jag, som heter Den andliga modern. Och jag ska när det gäller Skredsvik nöja mig med att läsa upp några citat där. Han gav också ut ett förslag till en ny svensk mässa, en mycket svag produkt där han bland källskrifterna har sådant som den liberala katolska kyrkan och annat. Så det ska vi med tystnad och medkänsla gå förbi. Men däremot har han i sin dikt Den andliga modern gett, så vitt jag kan förstå, det kanske bästa skildring av hur en ung högkyrkopräst hade på den tiden, och många städer har det än idag. Jag går bland mina bröders hop där ingen känner dig, alltså kyrkan. Säg, varför skulle endast jag bli skygg och underlig? En dåre trött och famlande i skymda dolda spår som lallar om en hemlighet man inte alls förstår. Det blida fromme lyssnat väl och mycket syns dem gott, men dragens stelhet, själens köld tillräckligt klart för oss. Vi hade bra, vi bo i hus med krångligt säkra lås, och skatten trives i sitt fack och åsnan i sitt bås. På vägarna och stigarna små lyktor lyser oss till glädjens fyllda högtidsglas och pipans vardagsblås. Det är så skönt att ingen störs av någon gnatig mor. Man sköter säkert bäst sig själv, till liten blivit stor. En plundrare, en rövare är ingen hjärtlös man. Vi alla börjar växa upp till frihet, så som han. Ja, där kan jag sluta. Jag tycker det räcker. Jag tänker att ni känner nog igen åtskilligt av den situation som man här målar. Han medarbetade också. Han var en mycket mångsidig och egendomlig man. I den då utkommande kulturradikala tidskriften Fönstret i Stockholm. Jag har framför mig ett exemplar här, och jag ska inte läsa upp vad han har skrivit, jag ska bara läsa upp rubriken på tidningens första sida. Vidskepelsens triumf. en uppgörelse med diakonistyrelsereligionen, dimbildningsteologien och Svenska Dagbladet. Det vore väl någonting för en artikel också idag. Ja, det var en originell man. Jag minns jag såg honom vandrande fram och tillbaka på Ervalla station när jag skulle åka hem från Örebro till Stockholm efter avslutad värnplikt. Och det första jag gjorde när jag kom till Stockholm så frågade jag ställde, vad kan det vara för en baknätskrag som går på perrongen i Ervalla? Jo, det var Kåre Johansson. Jag fick aldrig någonsin träffa man. Men man hörde ju mycket talas om underliga mässor som han hade där borta på gränsen mellan Närke och Västmanland, mellan Strängnäs och Västerås stift. Och det blev allt märkligare. Så kom han efter att ha varit lektor i Eskilstuna att bli kyrkoherde på Gotland under Viktor Rundgrens tid. Och där kom det ju utrykten om hans väldiga katolicism och det ena med det andra. Och han gjorde en del mycket för en svensk präst något egenartade synpunkter. Men den gamle Viktor av Visby, han tog ju det hela mycket, mycket moget själasörjarmässigt. Jag minns en docent i praktisk teologi här i Lund, numera före detta biskop, som ju gick omkring och uttryckte sin gränslösa misshag över Rundgrens slapphet, som det hette. Så vitt jag förstår så handlade Rundgren visare än de flesta svenska kyrkoledare i modern tid när han verkligen själavårdade sin kyrkoherde, som ju på många sätt var en ytterligt förtjänstfull präst, även om han som sagt var lite äventyrlig i vissa stycken i det teologiska. Men det hjälpte inte med den biskopliga själavården, utan till sist så löpte han linan ut. Han kunde ju inte bli romersk präst, han fick börja som någon slags lekmannaläsare i den lilla romerska andaktssalen i Visby innan han alltså for till Göteborg och blev redaktör, som jag nyss nämnde. Han har också skrivit en liten skrift, den kom till och med på Bonniers förlag, som heter Den svenska kyrkans nuvarande kris, och som jag tycker nog alltjämt är mycket läsvärd om man vill förstå de närmast föregående decenniernas problematik. Jag ska också nämna att denna Kåre Johansson Stresvik, han var en av Einar Billings älsklingslärjungar, och han tjänstgjorde också som biskopens kaplan under Billings första Västeråstid, och han tog det ha förtjänsten av att det i biskopshuset i Västerås finns ett kapell med ett murat altare. Det är ju den lite sidan av, jag nämner detta. Sen ska vi också från 20-talet bara komma ihåg att det är då som ju tidegärdsrörelsen på allvar bryter igenom i den svenska kyrkan. Ni kan inte ana med vilken hänförelse man tog i sin hand den första utgåvan av veckans tid. Det kan ni inte förstå, sen det har vuxit ut och blivit större och större. Men jag menar, det var ju ändå embryot till ett litet svenskt breviarium. Och vad underbart tjusigt det var första gången man i domkyrkans absid upplevde det sjungna lördagskompletoriet med levande ljus nedstuckna i kopäckarna. Så det är sånt där som man får vara med om när man är med från början, och som de aldrig får uppleva så kommer med när det hela har mognat och vuxit till fast. Det är synd om det. Ja, sen är jag nästan framme vid slutet, och det är väl på tiden det. För när vi kommer fram till 30-talet, då kommunisten i Trelleborg, teologidoktorn Gunnar Rosendahl, valdes till kyrkoherde i Osby med en väldig tillslutning. Då är egentligen genombrottsåren genomgångna. Jag ska inte här ta upp någon som helst redogörelse för den rosendalska produktionen, det rosendalska programmet. Det hör egentligen inte till mitt ämne här ikväll. Men jag ska sluta med att påpeka att det som är det märkliga med Gunnar Rosendahl och hans verk i Osby, och därmed hans insats i modern svensk kyrkoliv, det är inte allt det där många handa som skrivs om i tidningarna. Utan det är så vitt jag förstår en enda sak, men den är så stor så att det begriper vi inte ännu. Han har ju nämligen som den enda, i varje fall som den första, men så vitt jag vet ännu som den enda, genomfört vad jag skulle vilja kalla ett kanoniskt församlings- och gudstjänstliv i sin församling. Alltså den söndagliga mässan och den dagliga tidegärden, det är hans gärning. Och det räcker mer än väl. Sen allt annat, det kan man man ha olika meningar om det. Men på den punkten är han kyrkohistorisk. Ja, synd han inte är här, så skulle jag lägga till lite vackra ord i det här sammanhanget, men nu spelar det ingen roll. Jag skulle vilja sammanfatta det som här har blivit sagt och som jag ber er ha överseende med, för det är ju rätt starkt. Ja, jag borde egentligen ha nämnt två saker, men det får man. Jag ska sluta med Kåre Johansson, och jag ska återgå till den där dikten som jag nyss citerade och läsa om det, eller läsa de sista stroferna. Vi befinner oss ju, det vet vi allihop, i ett mycket brydsamt läge. Jag menar, på 20-talet, motsättningarna var väl så bittra då som nu. Och kvinnoprästerna hängde ju som ett hotande moln över kyrkans himmel då. 1920 var det ju mycket allvarligt, nämligen där satt ju en kommitté, där Rode var med i den, och Ester Lutterman och Lydia Wahlström rörde sig kring den också. Men det blev ingenting av den gången. Det hamnade i skrivbordslådan, och där trodde man ju när det hela var över då att den skulle förbli. Men det finns ju annat också som kan stämma ner en slott inför dagsläget och inför framtiden. Men om vi verkligen tror att kyrkan är där ämbetet, ett riktigt ämbete, och nådemedlen av detta ämbete förvaltas, då kan vi ju ändå inte släppa hoppet. Även om det sen finns en hel massa som kan stämma ner modet i dagens svenska kyrka. Jag skulle här förresten, innan jag kommer fram till avslutningsraden, vilja tillägga att det är en sak som jag tycker nog snart borde sägas högt. Visst ska vi ära Luther som en kyrkofader, en av kyrkans stora lärare. Men låt oss för den skulle inte glömma bort att han på en punkt, så vitt jag begriper, jag är nu inget lärdomshus, så det kanske är fel, men jag har ända sedan mina pojkar varit övertygad om att på en punkt är Luther kättare, ofrånkomligt. Och det är läran om ämbete. Denna sammanblandning av ämbete och allmänt prästare. Detta fullständigt onödiga avstående från biskopsämbetets fortbevarande i det samfund som Luther skapade, att det gick på annat sätt här hos oss, det är en sak för sig. Det är ju något som vi tyvärr inte har förstått att tacka ordentligt för och slå vakt om. Jag tror att det ska bli lättare att diskutera alla de här frågorna i framtiden, och vi gör den distinktionen mellan vad som är stort och sant hos Luther och Bibeln, vad som är individualistiskt intonat kändiskt. Jag hörde häromdagen från Rom, där det finns en svensk teolog som inte är alldeles obekant i detta hus just nu. Han hade träffat en utstående romersk kyrkoman som hade sagt om det att jag rättfärdigar sin tro. Det behöver inte skilja våra kyrkor. Och det är egentligen heller några andra lutherska läror, i den mån de är bibliskt grundade. Men frågan om Kristus representationen i ämbetet, där kan vi inte ge vika, och där är inte det. Det är så. Kyrkotanken, den kan man få nästan alla. Men ämbetet, läran om ämbetet, den rätta katolska läran om ämbetet, där går skiljelinjen. Nåväl, Skredsvik skriver till sist: min moder, du är evigt ung, ditt ljus går aldrig ner, men ständigt brutet skönt på nytt sin glans åt världen ger. Där vandrar det, där strålar det likt dag i morgonstund, det barn som Herren givit dig i kraft av sitt förbund. Min moder, ack, vem har väl först mig utestängt från dem att vandra i ditt anleds sken fram mot Jerusalem. Ja, innan vi stänger av, så vill jag bara nämna att det är två saker jag har gått förbi. Det fanns ett litet samfund som hette Helga Korsgille, som gav ut traktater omkring 1920. Och där finner man kanske de starkaste uttrycken för en eukaristisk strömning. En som var systematiskt renlärig, men i terminologin mycket romersk färgad. Och så de 30 teserna borde jag nämnt, de som undertecknades av Elis Grödheim, Carl Kjellin och Wilhelm Palm, och som var en förkortning av de 95 teser som 1917 publicerades i Tyskland av den lutherska prästen i Kiel, Hansen. Det har ju alltid varit sted, som ni vet, att vi alla sekularpräster
för Luthers teser, så ska alltid någon lutheran i tyska ge ut nya teser. Och de som kom 1917, de var durch und durch hochkirchlich. Och som sagt, 30 stycken av dem plockades ut och publicerades på svenska. Och jag glömmer aldrig den dag då jag kom hem och hittade Svenska Dagblad med dessa 30 teser. Då gjorde jag som det berättat om en engelsk präst i något sammanhang. Jag sprang runt matsalsbordet och skrek halleluja.